Du lyssnar på Gömställen av Catherine Webb i översättning av Annika Sundberg, inläst av mig Gunilla Leining. Hur det började. Dagen då mordet begicks sänkte sig himlen över Slaughterford nästan ända ner till trädtopparna och regnet skvalade. Det var ett ymnigt sommarregn som gjorde allt genomblött. Det första på flera veckor. Byborna vaknade till ovädret och hävdade sedan att de hade begripit att det var fara och färde. De var skrockfulla människor, benägna att tolka allt som tecken och förebud och att tro det värsta om alla. Sid Hancock på Honeybrook Farm påstod att vattnet i By Brook hade blivit rött. Det nickades dystert. Även om mordet inte hade begåtts tillräckligt nära ån för att blodet skulle kunna rinna ner i vattnet. Woolly Tom, som hade en fårskock på en liten gård uppe på åsen, sa sig ha förstått att döden var i faggorna när en av hans tackor hade fött ett lamm med två huvuden tidigare samma vår. Ända sedan dess hade han gått runt med en torkad kanintass i fickan. För den händelse att skuggan försökte falla över honom. Döden var ingen sällsynthet i Slaughterford. Men den här sortens död var det. Det som framförallt oroade människorna var mordoffrets uppenbara brist på skuld. Ingen hade något ont att säga om den mördade, som vad man visste aldrig hade gjort sig skyldig till något grymt eller skamligt. Det var det onaturliga i händelsen som skakade om dem. Vem som helst kunde drabbas av en allvarlig sjukdom eller råka ut för en dödsolycka. Så sent som ett år tidigare hade 6-åriga Ann Gibbs klättrat upp på brunnen vid vägen mot Ford och ramlat i. Hon hade drunknat för att hennes bror hade sagt att det bodde älvor i brunnen. Slaganfall och influensa krävde sin årliga tribut av nära och kära. Men om ens tid var ute kunde man inte gärna ha några invändningar. Tragedier och otur hörde knappast till ovanligheterna. Men det att någon ur deras skara hade dödats med ett sånt ursinne och helt utan anledning. Det var helt enkelt inte naturligt. De var jordnära människor som plågades av allt som inte följde naturens lagar. Likt åskledare överförde de stötvågen efter mordet till marken under sina fötter. Och alla undrade om den sortens våldsdåd inte med nödvändighet måste leda till ännu ett. Ett. Tre flickor. Morgonen innan alltihop började hejdade sig Pudding vid det lilla fönstret längst upp i trappan och tittade ut på sin mor som stod på gräsmattan. Louise Cartwright höll sig nära husväggen och blickade ut över de blöta tuvorna på betesmarken som sluttade ner mot dalen. Hon pillade på något som Pudding inte kunde se. Det var tidigt på dagen och solen hade ännu inte stigit helt över horisonten. Himlen var molnfri, blek och klar och det verkade som om det skulle bli ännu en varm dag. Pudding fylldes av den plötsliga fasa som hon började bli så bekant med. Hon avvaktade ett tag, men när hennes mor varken vände sig om eller gick vidare fortsatte hon ner för trappan, nu långsammare. En dov snarkning hördes från hennes föräldrars nedsläckta rum, där hennes far fortfarande låg och sov. Förr i tiden hade han varit den som klev upp först på morgonen. Förr i tiden hade han lagt ved i spisen och satt på tevattnet. Och sen rakat sig och satt på sig västen innan Pudding och Donald snubblade ner till köket och gnuggade sömnen ur ögonen. Numera måste Pudding oftast gå in och väcka honom, varje gång med dåligt samvete. Han sov som en stock. Köket i Spring Cottage var mer kaotiskt än det hade varit förr. Bunkarna på hyllorna stod inte längre travade i storleksordning. Rankan med humle var dammig. Smulorna i springorna och flottfläckarna gjorde att lukten av gammal matlagning aldrig försvann helt. Donald väntade vid köksbordet. Han läste inget. Han reparerade inget. Han skrev ingen lista. Han bara satt där och väntade. Han skulle sitta kvar där om ingen fick liv i honom.